Kära vänner, Israel befinner sig som ni vet i krig nu. Och det är oerhört viktigt att vi beder för Guds egendomsfolk och den oerhörda kris som landet går igenom just nu. Det här spelar jag in nu söndagen den 8 oktober och igår på sabbaten den 7 oktober, sista dagen i lövhyddofesten, den som är den allra mest glädjefyllda som kallas för Simchat Torah, glädje över lagen, så överraskades Israel tidigt på morgonen av en överrumplingsattack från Gaza på ett sätt som man aldrig hade kunnat föreställa sig. Ja, egentligen så fanns det faktiskt, om man ville se det, så hade det här planerats faktiskt ganska öppet utav Hamas. Det har framkommit efteråt nu exakt det som man gjorde igår. Det började alltså tidigt på morgonen vid 6:30 med att man avfyrade en alltså fruktansvärt antal raketer emot hela Israel. Under hela dagen så blev det ju sammanlagt över 3000 raketer. 3000 raketer som avfyrades mot Israel. Men från början så var det bara en avledningsmanöver för någonting som var mycket värre och som Israel inte hade räknat med. Samtidigt så attackerade Hamas-soldater gränsövergången i söder av delen av Gaza, det som kallas för Kerem Shalom-gränsposteringen mellan Israel och Gaza, och även den i norr, Eretz-korsningen mellan Israel och Gaza. Där överföll Hamas-terrorister de israeliska soldaterna och posteringarna, intog de militärposteringarna, mördade flera av soldaterna, neutraliserade hela militären vid gränsen. Och det här gjorde ju att gränsen nu var vidöppen för Hamas att köra in i Israel. Och inte nog med det, så efter en stund så tog man också fram och sprängde en del av staketet. En bulldozer som mejade ner staketet, gränsstaketet mellan Gaza och Israel. Och så började man köra över med såna här pickup trucks, som man säger på engelska, typ som ISIS har använt. Vi känner igen de vita Toyota fyrhjulsdrivna jeeparna, fullastade med Hamas-terrorister. En del också åkte över på motorcykel eller andra fordon. En del också tog sig över gränsen via såna här hanggliders, alltså segelflyg liknande, och andra tog sig in via havet. Hundratals terrorister som tog sig in i Israel enbart för att mörda så många i Israel, så många judar som möjligt, eller ta människor till fånga och föra dem som gisslan in i Gaza. Så sammanlagt nu är det över 600 som har mördats utav Hamas på detta sätt, och det är över 2000 som är allvarligt skadade, ligger på sjukhus. Och minst 100 har förts som gisslan in i Gaza. Det här är den värsta dagen förmodligen faktiskt i hela Israels historia, när fienden kommer in så här i husen och går in i bombrummen, skyddsrummen, när man hade tagit betäckning för raketerna, för att meja ner varenda en som man ser. Barn, gamlingar, kvinnor, alla sammans bara skjuter ihjäl dem så mycket man någonsin kan. Det här är naturligtvis fruktansvärt, och vi måste nu förstå att den här situationen är väldigt allvarlig. För det första, några ord om hur det här kunde hända. Hur kunde Israel bli överrumplade på det här sättet, när det fanns uppgifter om att Hamas hade redan planerat det här? Man hade även visat det öppet faktiskt, enligt uppgifter nu som har framkommit på TV bara för 3 veckor sedan, exakt det som man genomförde. Noggrant planerat i förväg denna överraskningsattack. Ja, för det första så har ju Israel nu blivit väldigt försvagat av inre oroligheter som även har drabbat militären, och det är möjligt att underrättelsetjänsten var mer upptagen med att försöka ge sig på bosättare i Samarien och Judén och att försöka störta regeringen än att hålla utkik och vakt för farorna vid gränsen. Det är det första. Men sedan för det andra så har gränsen i norr mot Hezbollah varit väldigt orolig under en längre tid. Och det här har oroat Israel väldigt mycket, att man har varit orolig för att oroligheter ska bryta ut med Hezbollah, som ju är en mycket värre fiende än vad Hamas är. Så man har liksom haft ögonen på den norra gränsen. Samtidigt har många soldater blivit mobiliserade för att ta hand om alla terrorattacker på det som kallas för Västbanken, det vill säga Judén och Samarien. Det har varit i princip dagliga terrorattacker. Så för 2 veckor sedan så blev det oroligheter också vid stängslet till Gaza, gränsen till Gaza. Men det här, det upphörde. Israel fick liksom bukt med det här, vilket gjorde att man slog sig till ro med att gränsen mot Gaza, den är lugn nu, den behöver vi inte vara bekymrad om. Vi koncentrerar oss på norra gränsen och på det som pågår i Judén och Samarien. Så det här är lite grann av bakgrunden till varför den här överraskningsattacken kunde äga rum. Det dröjde ju alltså nästan ett dygn innan Israels militär började komma till undsättning i de här samhällena runt omkring Gaza, där Hamas-terrorister hade infiltrerat och gick runt i husen och mördade civila. Faktum är att idag, nu när jag spelar in det här 1,5 dygn efter det att kriget brutit ut, så har Israel fortfarande inte fått kontrollen över fullständigt över de här samhällena, utan man letar fortfarande efter Hamas-terrorister som går lösa för att försöka mörda så många som möjligt. När det här utbröt så blev det så allvarligt att Israels premiärminister Netanyahu förklarade att nu är Israel i krig. Det har man faktiskt aldrig sagt tidigare när det har varit oroligheter med Gaza. Man har beslutat då för att inleda vissa operationer och så vidare. Men Netanyahu förklarade att det här är ingen operation nu. Nu är Israel i krig. Så man har mobiliserat, vi vet inte hur många än, men det är alltså upp emot kanske 100 000 soldater som under det senaste dygnet har mobiliserats för att ta hand om den här situationen i söder runt omkring Gaza. Och fortfarande som sagt var så har man inte fått kontrollen ännu i alla samhällena. För det är ju det första steget, att man kan se till att det inte finns några infiltratörer kvar inne i Israel. Man måste ta hand om dem först för att det ska finnas en säkerhet för invånarna i söder. Men det andra steget kommer att vara det man väldigt öppen med nu. Och förmodligen så menar Israel den här gången att nu måste man gå in i Gaza för att neutralisera Hamas för gott. Det här går inte att tillåta längre. Det har gått ett steg för långt. Och det här är någonting som vi behöver bedja för väldigt mycket. Därför Hamas har förklarat att det här är bara nu inledningen till ett långtgående krig. Och samtidigt har man också i Iran, som ju egentligen styr över Gaza via Hamas och Islamic Jihad, i Iran har man sagt att det här är nu början till den riktiga invasionen av Israel, då Israel ska utplånas. Och man har alltså fler kort att ta fram, så att säga, framförallt genom att börja involvera Hezbollah i Libanon, som ju har betydligt värre vapen till sitt förfogande än vad Hamas har. De har möjligheter med mycket mer avancerade raketer att nå precis hela Israel med precisionsinriktade raketer plus tränade soldater som har erfarenhet av krig och stridigheter i Syrien under många år, redo att invadera Israel i norr. Och så har vi då Iran själva som nu har raketer som också kan nå Israel. Så Israel är nu trängt emot väggen och måste agera för sin överlevnad. Och det var som en expert sa om den här situationen. Det är en sak för Israel att strida utifrån en känsla av överlägsenhet och trygghet mot några som bråkar vid gränsen, som det har varit hittills när det gäller Hamas. Nu är Israel trängt emot väggen och kommer att uppträda på ett helt annat sätt. Därför att man känner sig hotad nu till sin överlevnad. Tryggheten har försvunnit i Israel och det här gör att den måste återställas på något sätt för att Israel ska kunna fortsätta att utvecklas på det sättet som Gud har tänkt. Jag vill säga någonting också om det faktum att den här attacken nu, det här kriget snarare, det är alltså det värsta som har hänt Israel på åtminstone 50 år. En del säger att det här är det värsta massaker som har ägt rum efter förintelsen faktiskt. Så det här ägde ju rum då, som jag sa tidigare, på den sista dagen i Lövhyddefesten, den som kallas för Simchat Torah och som är den liksom kulmen av glädje på hela högtidsåret, då man dansar i synagogorna och även ut på gatorna i glädje över att Guds lag har blivit given, Guds undervisning har givits till Israel. Och glädjen över lagen, som den här högtiden heter, alltså, det var den högtiden som Hamas valde för att desekrera Guds namn. Det här innebär alltså en direkt konfrontation med Israels Gud som är universums skapare. Och jag vill läsa lite grann ifrån den texten som man läste igår på sabbaten i alla synagogor. Den är hämtad nämligen ifrån slutet av femte Mosebok. Och jag ska läsa ifrån vers 26. Det är ju nästan alltid så att när något händer i Israel så finner man att den text man läser i synagogorna den veckan nästan alltid har ett budskap som är så aktuellt och så relevant. Lyssna här till vad som står i slutet av kapitel 33 i femte Moseboken från vers 26. Ingen är som Jeshuruns Gud. Jeshurun är alltså ett annat namn på Israel. Ingen är alltså som Israels Gud. Han som far fram på himlen till din hjälp, på skyarna i sitt majestät. En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han skall jaga fienderna framför dig och säga, förgör dem. Så skall Israel bo i trygghet. Jakobs källa lämnas i fred i ett land med säd och vin under en himmel som dryper av dagg. Salig är du, Israel. Vem är dig lik? Du är ett folk som har sin räddning i Herren. Han är din skyddande sköld, ditt ärorika svärd. Dina fiender skall visa dig underdånighet och du skall gå fram över deras höjder. Alltså det här ordet som man dansade med i sin famn när man håller de här torarullarna i synagogorna, som Hamas har utmanat. Och jag tror att himlen kommer att gensvara på detta. Och vi har ett exempel på det här när Assyrien anföll Jerusalem under kung Hiskias tid. då Sancheriv, alltså kungen i Assyrien, hånade Israels Gud och hånade judarna i Jerusalem som, genom att säga, vad är det ni för hopp ni sätter till eran Gud? Hur kan ni tro att eran Gud ska kunna rädda er ifrån mig när ingen annan Gud har kunnat göra det? Vem är det ni sätter er förtröstan till? Och det här gjorde att Jesaja fick bära fram en profetisk hälsning, för Hiskia gick till profeten och bad, nu måste du be för oss i den här situationen. Och jag ska läsa här ifrån kapitel 37 i Jesaja. När kung Hiskia hörde detta, alltså hånet ifrån Sancheriv, så rev han sönder sina kläder, höjde sig i säcktyg och gick in i Herrens hus. Och han sände överhovmästaren Eliakim, skrivaren Shebna, och de äldste bland prästerna höllda i säcktyg till profeten Jesaja, Amos son. De sa till honom, så säger Hiskia, denna dag är en nödens, bestraffningens och föraktets dag. Och så har det varit för Israel på ett sätt som man aldrig har upplevt i hela Israels historia, måste man säga, som det var just igår. Hur Hamas gick fram precis som man ville och hånade Israel öppet. Man paraderade med döda israeliska soldater på gatorna i Gaza under jubel till folket. Man skändade och hånade gamlingar. Och man lät små barn bli omringade utav muslimska pojkar för att de skulle håna och skända dem och tortera dem. Alltså det var en dag som är förmodligen den värsta i Israels historia. Så jag läser återigen vers 3 här. Så sa till honom, så säger Hiskia, denna dag är en nödens, bestraffningens och föraktets dag. Till fostren har kommit fram till födseln, men det finns ingen kraft att föda. Kanske, lyssna här vad som står i vers 4, kanske ska Herren din Gud höra Rabsakes ord som hans herre kungen i Assyrien har sänt för att håna den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som Herren din Gud har hört. Bed en bön för den kvarleva som ännu finns. Och det är vad vi ska göra nu för Israel. Vi ska be att Gud visar sig trofast sitt ord. Fienden har haft sin dag, men Gud kommer att ha det sista ordet när vi går i bön till Herren. Vers 23 ska vi läsa i det som Jesaja då profeterade för Hiskia. Jag läser från vers 21 för sammanhangens skull. Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia. Så säger Herren Israels Gud, därför att du har bett till mig angående Sancheriv, kungen i Assyrien, är detta därför att du har bett. Se, det är där som är hemligheten när vi beder. Därför att du har bett är detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Det var Hamas gjorde igår och gör fortfarande. Men så fortsätter i vers 23. Vem har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels helige. Genom dina tjänare hånade du Herren när du sa, med många vagnar drog jag upp på bergens höjder till Libanons avlägsna trakter och så vidare. Och så det här hånet alltså som Sancheri visade mot kung Hiskia och det judiska folket på den tiden. Det är exakt det som vi har sett nu utspelas inför våra ögon under framförallt gårdagen. Men på grund av den här förbönen så lovade Gud Hiskia genom Jesaja så här. I vers 28 läser jag, vet om du sitter, det här alltså mot Sancheriv då, och det här gäller Hamas just nu. Jag vet om du sitter, om du går ut eller kommer in och hur du rasar mot mig. Därför att du rasar mot mig och ditt högmod har nått mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du kom. Och så står det
Ty från Jerusalem ska en kvarleva gå ut räddade från Sionsberg. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Vers 33. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg han kom. In i denna stad ska han inte komma, säger Herren, till jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Ja, det är ju Jerusalem man är ute efter naturligtvis. Och nu har man lyckats i Hamas då att inta städerna runt omkring Gaza, men man är inriktad på Jerusalem. Gud säger, det kommer inte att lyckas när vi beder. Och vi vet ju slutet på det här. Det var att en ängel kom och slog 185 000 soldater i assyriska armén, och Rabsake och Sanherib fick dra sig tillbaka i skam utan att ha kunnat uträtta någonting. Vi ska be att Gud kommer att vända det här till en seger för Guds namn. Det är det handlar om i första hand, för att Hamas har utmanat Israels Gud. Man har hånat honom genom det man har gjort, genom att anfalla på sabbaten under den högtiden då man firar glädjen över Guds ord. Och det kan vara intressant också här att läsa vidare i texten i femte Moseboken när jag avslutar det här med de första verserna i kapitel 34. För det här är sanningen som vi ska använda i bönen för Israel i den här tiden. Från vers 1 i kapitel 34. Mose gick från Moabs herdar upp på berget Nebo, på toppen av Piska mitt emot Jeriko. Där lät Herren honom se hela landet, från Gilead ända till Dan, och hela Naftali och Efraim som Manasse land, och hela Judaland ända till västra havet, och Negev och Jordanslätten, det vill säga lågslätten vid Jeriko, palmstaden ända till Soar. Och lyssna här, Herren sa till honom: detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob när jag sa det, åt dina efterkommande ska jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in ska du inte komma. Alltså löftet det här om att hela landet är givet till Abrahams, Isaks och Jakobs efterkomlingar. Det läste man i alla synagogor i Israel, över hela Israel under gårdagen, samtidigt med löftet om att ingen är som Israels Gud som strider för sitt folk. Och det är på samma sätt som när Elisas tjänare vaknade på morgonen och såg att Elisa och han själv var omringad utav den syriska armén och utropade till Elisa: vad ska vi ta oss till? Hur ska vi göra? Vi är helt omringade. Och Elisa bad till Gud och sa: öppna din tjänares ögon så att han ser. Och då fick han se hur hela trakten var full utav hästar och vagnar av eld. För profeten sa: det är fler som är med oss än som är med fienden. Så vi litar inte på israelisk armé eller styrka. Det enda vi förlitar oss på, det är Guds trofasthet i sitt ord. Att han kommer att använda detta för sina syften när vi beder. Ett annat bibelställe som man läste i alla synagogor igår, det var ifrån första kungaboken kapitel 8, firandet av lövedöktiden under Salomo. Och lyssna här till den bön som Salomo bad. Det här är så oerhört viktigt. Jag ska läsa här alltså ifrån vers 57 i första kungaboken 8. Må då Herren vår Gud vara med oss så som han har varit med våra fäder. Må han inte överge oss eller lämna oss, utan det här är det viktiga, utan vända våra hjärtan till sig, så att vi alltid går på hans vägar och håller fast vid det bud och stadgar och föreskrifter som han har givit våra fäder. Må dessa mina ord med vilka jag bönfallit inför Herren vara nära Herren vår Gud dag och natt, så att han skaffar rätt åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel dag efter dag. Lyssna här. För att alla folk på jorden ska veta att Herren är Gud och ingen annan. Vänner, det är det här det är frågan om när det gäller striden om Israel. Det är om Israels Gud, Bibelns Gud, är den enda sanna guden över hela jorden. Och därför så ska vi bedja om att Gud förhärligar sig i Israel också genom att vända människornas hjärtan till att börja söka Herren och vandra på hans vägar. Det här är någonting som jag också vill ta upp nu, som är väldigt viktigt i slutet av mitt budskap här, för att ge vägledning till bönen just nu för Israel. Och det här är en profetisk dröm som en god vän till oss, nära kär vän till oss i USA, en ung man som är väldigt profetisk och som vi har förtroende för, som han hade i december, närmare bestämt den 4 december förra året, men som han blev påmind om för 2 veckor sedan, för att han förstod att uppfyllelsen av den här profetiska drömmen som han då fick stod för dörren. Och jag ska läsa den här profetiska drömmen för att vi ska kunna bedja för Israel nu i den här situationen. Jag läser innantill från hans beskrivning här. Den 4 december 2022 drömde jag att jag pratade i telefon med en kär israelisk vän till mig. Han berättade för mig att det pågår en rörelse av den helige ande i Israel. Och när han berättade det här så förstod jag i drömmen inom mig att det hade utförts en domshandling ifrån Gud som hade gjort att en känsla av trygghet hade försvunnit ifrån Israel. Det här var precis som på Bibelns tid när dåliga saker började hända i Israel, men hur det ledde till en rörelse av nationell omvändelse och ett återvändande till att börja lyda Guds bud i Toran, som till exempel vi läser om i Domarboken. Min vän sa att sättet som vi behöver använda nu för att be igenom detta gudsverk av alltså denna omvändelse till Gud i Israel, det är att börja be utifrån löftena i Guds ord, lik en person som är tvungen att arbeta hela natten ända fram till soluppgången. Så i drömmen kände jag att det här kunde ha någonting att göra med till exempel när Rakel eller någon annan utav matriarkerna i Israel fick kämpa med Gud många gånger. Vi vet ju till exempel hur Benjamin föddes under stor smärta. Och Rakel kallade honom för min smärtason, men Jakob kallade honom för Benjamin, min högra hands son. Så det här temat som kommunicerades i drömmen då handlade om bibliska berättelser om judiska människor som inte gav upp i sin förtröstan på Gud och hans löften. Och det är så vi behöver be. I drömmen så tänkte jag på ett skriftställe där Gud säger: mitt heliga folk har blivit drinkare och prostituerade. Och han kommenterar: jag tror faktiskt inte att detta skriftställe finns exakt bokstavligen så, men temat finns på många ställen i Bibeln, särskilt i profeterna. Och det var så smärtsamt att känna Guds hjärta i detta, och jag grät och grät på grund av det här. Men jag visste också att det som hände nu av en domshandling över Israel alltså skulle resultera i en omvändelse till Gud i Israel. Och jag visste också att en känsla av trygghet kommer att återställas igen i landet. I drömmen så förstod jag också att det här budskapet var någonting som jag skulle sedan dela offentligt med en kristen publik som ville be för Israel. Och jag förstod att det här är det profetord som vi behöver be om och be för nu. att Israel ska omvända sig och återvända till att leva efter Guds bud i hans lag, precis som i Bibelns berättelse. Jag ville att kristna skulle förstå för deras böns skull att den här kallelsen till omvändelse handlar om att börja leva rättfärdigt enligt Guds bud i Toran. Och jag ville också att de skulle förstå så att när det här händer så kommer de att bli uppmuntrade i sina böner. För jag visste att tron på Jesus, Yeshua, kanske inte kommer att ske just nu i den här rörelsen av den helige ande. Men att omvändelsen kommer, att resultera i en barmhärtighet som Gud kommer att utgjuta över Israel som ett Guds verk. Och jag kände att de troende kristna alltså behöver ha förståelse för detta, så att när de fortsätter att be för Israel så blir de inte besvikna om inte människor kommer till tro på Jesus, på Yeshua, i stora skaror ännu. Så det här är liksom nästa fas i upprättelsen av Israel, att Gud ska omvända sitt folk tillbaka till att vandra på hans bud. Och så avslutar han med att säga så här: i den här drömmen så körde jag med min fru förbi en plats som vi sällan besöker. Och vi var ensamma i bilen, vilket är mycket sällsynt eftersom vi har 4 barn under 9 år. Så, men så hände det för 2 veckor sedan att vi, min fru och jag, körde förbi just den platsen och att vi också var ensamma i bilen. Och jag undrade, kanske det här är ett tecken nu på att tidpunkten för uppfyllelsen av drömmen som jag hade, att den är nu. Och så 2 veckor senare så händer just det här på Simchat Torah, då man gläder sig i Israel över lagen. Och det här har det varit ett uppror emot i Israel under speciellt det senaste året, i samband med att den högreligiösa regeringen har tillträtt i Israel. Så har det blivit en sådan revolt emot alla religiösa judar i Israel på ett sätt som faktiskt är chockerande. Och jag har känt inom mig, som en bekräftelse av den här drömmen, Gud kommer inte att tillåta det här utan att det sker en domshandling över Israel. För det står i Ordspråksboken, och det citeras också i Hebreerbrevet, att den Gud älskar, den agar han också. Han agar varje son som han har kär. Och Israel är hans älsklingsson. Han kan inte stå ut med att se det uppror mot honom som pågår idag i Israel. Och därför så kommer han att använda den här katastrofen som inträffade igår, om vi beder, till att vända Guds folk tillbaka till hans egna vägar. Och nu är det så att just den här dagen då man firar glädjen över lagen, så var det på det här sättet, och det är kanske inte så lätt att berätta om, men under den natten så hade man utlyst en stor fest vid Medelhavet för unga människor. Då man alltså hade lössläppthet med dryckenskap och omoral som pågick av olika slag under hela natten. Och just det här partiet, den här festen som pågick hela natten, omringade Hamas sedan på morgonen, så att de kunde inte ge sig därifrån. Och härifrån har vi de flesta nu som har omkommit i Israel utifrån detta. Alltså man mördade, man våldtog, eller också så förde man dem som gisslan till Gaza. Fruktansvärda scener när man torterade de här offren. Men många av ungdomarna lyckades också att fly upp ifrån stranden in i skogspartier bredvid stranden och låg där och dödsförskräckta tryckte i minst 8 timmar innan israelisk militär kom och meddelade att nu var det klart att man kunde ge sig därifrån, för man hade kontroll på situationen. Så det här är någonting som speglar lite grann av det här med att det äger rum just under Simchat Torah, glädjen över lagen, och att det finns ibland Guds folk sådana som hånar Guds lag idag. Vi ska tro för att Gud vill föra just dessa människor tillbaka till honom, att omvända sig från sina onda vägar. Och den här brodern nu, vår gode vän, han avslutar med att säga summera de viktigaste intrycken av drömmen. Han skriver: för det första, den här drömmen gjorde att jag förstod att det verkar som om Gud planerat en tid av skakningar för Israel på grund av en rörelse som han vill åstadkomma i Israel genom den helige ande, att föra sitt folk tillbaka till Guds bud i Toran. För det andra, vi måste be väldigt ivrigt och inte ge upp på hoppet om Guds barmhärtighet, att Gud kommer att låta detta ske genom den heliga ande i Israel. Just i de sammanhang som man minst trodde, det kommer Gud att gå fram för att vända ungdomar och även äldre, men framförallt ungdomar, tillbaka till lydnad för Gud och hans ord. För det tredje, många troende måste uppmuntras till att förstå att en omvändelse och ett återvändande till att leva efter Guds bud i Toran i Israel är ett verk av Gud. Den här insikten är nödvändig för att bedjare ska förbli uthålliga i bönen. Och så citerar han som understöd för det här Hesekiel kapitel 36, vers 24-28, lyssna. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag, och så lyssna här, jag skall låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Så hur ska vi be för Israel nu? Vi ska be för det första att Gud ska träda in i den här situationen och börja strida för sitt folk genom sina änglahärar. Gud har mer på Israels sida än de som är med fienden. Vi kommer att få se under och mirakler när vi ber. Vi ska be att de här som nu hålls gisslan i Gaza, att precis som Israel lyckades befria alla gisslan i Entebbe på 70-talet när man trodde att man hade fått dem som gisslan för att pressa Israel, så lyckades alla att bli befriade. Gud, precis som han befriade Petrus ur fängelset genom en ängel som lossade alla bojorna, han kan befria de här gisslan när vi ber. Han kan göra under för att förhärliga sitt namn, att han fortfarande är Israels Gud som strider för sitt folk när de vänder sig till honom. Och det är mitt andra bönämne. Låt oss be, vänner, att detta blir ett uppvaknande ifrån laglöshet, ifrån uppror emot Gud och hans ord i Israel, att många ska vända tillbaka till fädernas Gud och börja tjäna honom precis som det står i Guds ord. Det här ska vi fortsätta att bedja för. Och för det tredje så ska vi bedja för nu ledningen i Israel, både regeringen och militären, att de får vishet från Gud att handla på det sättet som är bäst för Israel. Och för det fjärde, det sista, Det är ju så att just nu efter alla dessa fruktansvärda blodsdåd som Hamas har utövat så är sympatierna på Israels sida. FN har fördömt Hamas, hör och häpna. EU har fördömt Hamas. USA, president Biden, lovar full uppbackning för Israel. Hela världen liksom står på Israels sida nu i det fruktansvärda som har hänt. Men vänta några dagar när Israel börjar att rensa upp i Gaza. Så kommer det att ske precis som det alltid brukar göra om vi inte ber. Och det är att världsopinionen kommer att svänga över natt till att börja fördöma Israel. Till att säga att Israel måste sluta med det man håller på med. Man får inte gå vidare i Gaza för att besegra Hamas, utan nu ska man bara sluta att slåss och så kommer allting att bli bra. Det är inte vad som är Guds vilja. Denna fiende som har rest sig upp emot Guds folk kommer att fortsätta att göra det om den inte blir besegrad. Och Herren vill låta sitt folk få seger över sina fiender när vi ber. Kom ihåg Mose när han var på berget och lyfte sina händer emot Gud. Så länge som han gjorde det så hade Israel seger i striden mot Amalek. Och det här som har upprest mot Israel nu, det är Amalek. Det är ett folk utan barmhärtighet, precis som vad Amalek var. Och Gud har lovat att han kommer att strida mot Amalek från släkte till släkte. Vi ska hålla våra händer upplyfta i bön inför himmelens Gud nu, speciellt under de kommande dagarna, att Gud ska hjälpa sitt folk till seger över sina fiender och vända därigenom deras hjärtan tillbaka till Herren. Han kommer att visa att det är han som är Israels hjälpare, inte militären i första hand, inte någon regering, utan det är Israels Gud som man måste vända tillbaka till. Han är den enda som kan hjälpa Israel. Det ska bli en rörelse genom den helige ande tillbaka till Gud i Israel genom den här konflikten när vi ber. Det är vår uppgift, kära vänner. Låt oss stå i gapet nu som väktare på Jerusalems murar. Låt oss be dag och natt uthålligt i den här kampen. Vänner, soldaterna är nu mobiliserade. Israels armé är mobiliserade och man lever i militärläger dag och natt. I en strid mot en obarmhärtig fiende som är ute efter att mörda och lemlästa. Vi behöver gå in i den här kampen med samma beslutsamhet som de fysiska soldaterna vid gränsen till Gaza just nu. Och det, jag vill säga också det sista bönämnet naturligtvis som är väldigt viktigt. Bed när det gäller oroligheterna vid gränsen i norr. Vi vet inte vad som kommer att hända där, men Gud har det under kontroll. Ber om beskydd för den gränsen, att det inte sker någonting som ytterligare kommer att vara en domshandling över Israel, med mindre än att Gud tillåter det. Så låt oss lyfta det här upp i bön till Herren, att fiendens planer ska misslyckas när Guds folk vänder tillbaka till honom och när vi ber. Gud välsignade, du kan se bönämnena under i beskrivningen under den här videon. Sprid gärna det här, ja, inte bara gärna, sprid det här till så många som möjligt. Man vädjar idag i Israel ifrån ortodoxa rabbiner, vädjar till kristna över hela världen. Be tillsammans med oss till Gud om hjälp, för vi behöver våra kristna vänner nu som beder. Gud håller på med ett förunderligt verk, vänner. Och det är genom den barmhärtighet vi har fått som Israel kommer att få barmhärtighet. Vi ska förmedla den barmhärtigheten vidare och stå i gapet för Israel nu i bön. Gud välsigne dig. Shalom. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes.
Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.